Good evening.
God kväll.
We are a little late starting.
Vi är lite sena nu när vi börjar.
But we will do our best.
Vi ska göra vårt bästa.
And not keep you too late.
Och inte hålla er kvar allt för länge.
When a rich young ruler came to visit Jesus.
När en rik ung man kom för att besöka Jesus.
He asked him a question.
Ställde han en fråga.
In Luke 18:18.
I Lukas 18:18.
Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?
Gode mästare, vad skulle jag göra för att ärva evigt liv?
Jesus said, if you want to enter life, keep the commandments.
Jesus svarade, om du vill ingå i livet, håll lagen.
The young man was happy.
Den unge mannen var lycklig.
He believed he had kept the commandments.
Han trodde att han hade hållit lagen.
And he said, I have done this from my youth up. What do I still lack?
Han sa, det har jag gjort ända från min ungdom. Vad saknar jag fortfarande?
Jesus knew he was sincere.
Jesus visste att han var uppriktig.
But
men
when Jesus looked into his heart,
när Jesus såg in i hans hjärta,
Jesus knew he had a problem.
Så visste Jesus att han hade ett problem.
His understanding of the law was external and superficial.
Hans förståelse av lagen var en yttre, ytlig förståelse.
He didn't kill.
Han mördade inte.
He didn't steal.
Han stal inte.
He didn't commit adultery.
Han begick inte äktenskapsbrott.
But he was sinning in his heart.
Men han syndade i hjärtat.
He was a very selfish young man.
Han var en mycket självisk ung man.
And we can tell that by what Jesus told him.
Och det kan vi förstå av det som Jesus sa till honom.
Jesus said, go sell all that you have and give to the poor and follow me.
Jesus sa, sälj allt du äger och dela ut av de fattiga. Kom sedan och följ mig.
And the young man was very sad.
Och den unge mannen blev väldigt bedrövad.
He loved his possessions more than he loved people.
Han älskade sina egendomar mer än han älskade människor.
And you know the 10th commandment says thou shalt not covet.
Och du vet det tionde budet säger du ska inte ha begärelse.
And Ellen White says all selfishness is covetousness.
Och syster White säger att all själviskhet är girighet.
He was breaking the commandments.
Han bröt mot lagen.
And it says he was missing one thing.
Och det står att han saknade en sak.
He needed the love of God in his soul.
Han behövde Guds kärlek i sin själ.
In Sons and Daughters 49.
I Guds söner och döttrar.
Many are deceiving themselves.
Så det, många lurar sig själva, bedrar sig själva.
For the principle of love does not dwell in their hearts.
För kärlekens princip finns inte i deras hjärtan.
And the Bible says in Proverbs 14:12.
Och Bibeln säger i Ordspråksboken 14:12.
There is a way which seems right unto a man.
Det finns en väg som verkar riktig för människan.
But the end is the road to death.
Men till sist leder den dock till döden.
The young man was on the road to death and he didn't know it.
Den unge mannen var på väg mot döden och han visste det inte.
And when Jesus showed him how to turn around and go on the road to heaven.
Och när Jesus visade honom hur han skulle vända om och gå vägen mot himmelen.
He turned away.
Så vände han sig bort.
He was not willing.
Han ville inte.
To give up his selfishness.
Ge upp sin själviskhet.
In Christ Object Lessons 158.
I Kristi liknelser. Det är sidnummer, men det har ingen betydelse för det andra sidnummer i svenska böckerna.
We may be active.
Vi kan vara aktiva.
We may do much work for God.
Vi kan göra mycket arbete för Gud.
But without love.
Men utan kärlek.
Such love as dwelt in the heart of Christ.
Den kärlek som fanns i Jesu hjärta.
We can never be numbered with the family of heaven.
Kan vi aldrig räknas in i den himmelska familjen.
And people say, well, what is that love like?
Och människor säger, hur ser den kärleken ut?
We read it in 1 Corinthians 13:4-7.
Vi har det i första Korintherbrevet 13, verserna 4-7.
Love is patient and kind.
Kärleken är tålmodig och god.
Even when your children are disobedient.
Till och med när dina barn är olydiga.
Love is still patient and kind.
Så kärlek är fortfarande tålmodig och god.
And one man told me, how could I ever discipline my children if I don't get angry with them?
Och en man sa till mig, hur ska jag kunna uppfostra mina barn om jag inte blir arg på dem?
And we are told in the spirit of prophecy.
Och det står i profetians ande.
That before you discipline your child, you must pray with them.
Innan du straffar ditt barn så måste du be med dem.
He said I could never do that.
Han sa det skulle jag aldrig
Then
göra.
I couldn't discipline.
Då kan jag inte straffa.
But it also says that if you can bring the child to repentance,
men det står också att om du kan få ditt barn att ångra sig,
that child does not need punishment.
Så behöver det inte straffas.
God does not punish us if he can bring us to repentance.
Gud straffar oss inte om vi ångrar oss.
But you see, so many times we parents use Satan's ways to discipline our children.
Men du ser det många gånger som vi föräldrar använder Satans vägar för att uppfostra våra barn.
Here the children are not doing what is right.
Barnet gör inte det som är rätt.
And then the parent comes and is impatient and irritated.
Och så kommer föräldern och är otålig och irriterad.
Is the parent doing right?
Gör föräldern rätt?
The children see that.
Barnen ser det här.
And they are supposed to change, but what about the mother and the father?
De förväntas ändra på sig, men hur är det med mamma och pappa?
And Ellen White says that when we discipline our children with anger,
och Sister White säger att när vi uppfostrar våra barn med ilska,
we are bringing another devil to tempt our children.
Så tar vi in en annan djävul att fresta våra barn.
The Bible says fathers do not provoke your children to wrath or anger.
I Bibeln står det fäder reta inte era barn till vrede.
Love is patient and kind.
Kärleken är tålmodig och god.
Love is not jealous or boastful.
Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst och inte självisk.
It is not arrogant or rude.
Den brusar inte upp, den vill inget något ont.
Love does not insist on its own way.
Den finner ingen glädje i orätten.
There would be no quarreling in homes if we had this kind of love.
Det skulle inte vara några gräl i hemmen om vi hade den här kärleken.
It is not irritable or resentful.
Den blir inte irriterad. Det är inte riktigt samma ord, så det är lite besvärligt det här.
Even if your husband or wife isn't doing it the way you think it ought to be done.
Även om din äkta make inte gör det på det sätt du vill att det ska göras.
It is not irritable or resentful.
Så blir den inte irriterad och den har inget emot den andra.
I didn't grow up in a home where we had this kind of love.
Jag växte inte upp i ett hem där den här kärleken fanns.
There were 11 children.
Vi var 11 barn.
I was the second oldest.
Jag var nummer 2.
And my father was a very strict disciplinarian.
Och min far var en mycket hård disciplinär människa.
We had to obey him exactly.
Vi var tvungna att lyda exakt.
And if we didn't, we would get it.
Och om vi inte gjorde det, då small det.
And if he lost his temper,
om han tappade humöret,
we children were very afraid.
Så var vi barn mycket rädda.
Because he could whip without mercy.
För han kunde slå utan nåd.
I always tried my best to obey him.
Jag gjorde alltid mitt bästa för att lyda honom.
And also my mother.
Och så gjorde också mamma.
My mother was a very quiet person.
Min mamma var en mycket tystlåten person.
She had all those little children to look after and the farm work and
hon hade alla de här barnen att passa och lantbruk att sköta och
she was always busy.
Hon hade alltid mycket att göra.
And I did my best to help her.
Och jag gjorde mitt bästa för att hjälpa henne.
In fact, my father used to call me the good one.
Pappa brukade kalla mig den goda dottern.
Because I would think of what needed to be done before they would ask me to do it.
För jag försökte komma på vad som skulle göras innan de bad mig att göra det.
I loved obedience.
Jag älskade lydnad.
And I tried to help my little brothers and sisters to be obedient too.
Och jag försökte hjälpa mina små systrar och bröder att också vara lydiga.
But after I was married,
men när jag hade gift mig,
and I had my own children,
och jag hade egna barn,
and I had a husband, of course,
och en man förstås, make.
When my husband didn't handle the children the way I thought they should be handled.
När min man inte behandlade barnen på det sätt som jag tyckte att de skulle behandlas.
I didn't have this kind of love either.
Så hade inte jag heller den här sortens kärlek.
Oh, I didn't lose my temper.
Jag tappade inte humöret.
Our home was pretty good.
Vi hade ett skapligt hem.
But we quarreled over how to train the children.
Men vi grälade om hur vi skulle uppfostra barnen.
And I resented him if he was selfish with the children.
Jag tyckte illa om honom om han var självisk mot barnen.
And I thought I had a right to resent him.
Och jag trodde att jag hade rätt att tycka illa om honom.
And you know, so many times we feel that way.
Och det är så många gånger vi känner på det sättet.
If you have ever become upset with someone else or with your children or husband or wife.
Om du någonsin har blivit ovän med någon, dina barn, din make eller hustru eller någon annan.
Have you felt like it's their fault?
Har du känt att det är deras fel?
Because I wouldn't get upset if you didn't do something I didn't like.
För jag skulle ju inte bli upprörd om du inte gjorde något som jag inte tyckte om.
And so we use Satan's methods to try to control other people.
Så vi använder Satans metoder för att försöka kontrollera andra människor.
Especially in the family.
Speciellt i familjen.
Now when we're trying to do it outside the home, we can be nice.
När vi försöker göra det utanför hemmet, då kan vi vara trevliga.
But what about in the home?
Men hur är det hemma?
Are we having this kind of love?
Har vi den här sortens kärlek?
Many times people tell me, but Mrs. Davis.
Många gånger säger människor till mig, men fru Davis.
We are only human.
Vi är bara människor.
What do you expect of us?
Vad förväntar du dig av oss?
If we are only human.
Om vi bara är bara människor.
We are not Christians.
Då är vi inte kristna.
The Bible says Christians are partakers of the divine nature.
Bibeln säger att kristna är delaktiga i den gudomliga naturen.
The Bible says in Romans 5:1-5.
Bibeln säger i Romarbrevets femte kapitel, vers 1-5.
Now that you have been justified by faith.
Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro.
And verse 5.
Och vers 5.
God's love has been poured into your heart through the Holy Spirit, which has been given to you.
Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.
That's Christianity.
Det är kristendom.
They open their souls to receive the Holy Spirit.
De öppnar sina själar för att ta emot den heliga ande.
And God works in them.
Och Gud arbetar i dem.
To produce God's love.
För att föra fram Guds kärlek.
Look at the vine and the branch.
Titta på vinet och grenarna.
The little branch drinks in the love of God.
Den lilla grenen dricker Guds kärlek.
And then it produces the fruits of the spirit.
Och så eller får den andens frukt.
And the fruits of the spirit are love.
Och andens frukt är kärlek.
Joy.
Glädje.
Peace.
Frid.
Patience.
Tålamod.
Kindness.
Vänlighet.
Faithfulness.
Trofasthet.
And self-control.
Och självkontroll.
And Jesus said, by their fruits he shall know them.
Och Jesus säger, genom deras frukt ska man känna dem.
You cannot serve two masters.
Du kan inte tjäna två herrar.
And if the wrong fruit is coming out of the life,
om det kommer fel frukt i ditt liv,
it shows there is a wrong master in there.
Så visar det att det finns en att herren i det är fel.
Jesus said, I am the vine.
Jesus säger, jag är vinträdet.
You are the branches.
Ni är grenarna.
If you abide in me,
om ni förblir i mig,
I will abide in you.
Så förblir jag i er.
And you will bear much fruit.
Och ni ska bära mycket frukt.
And so you will prove that you are my disciples.
Och så vill ni visa att ni är mina lärjungar.
I grew up never hearing about the fruit of the spirit.
Jag växte upp utan att någonsin höra om andens frukt.
And we just tried our best to do what is right.
Och vi gjorde vårt bästa för att göra det rätta.
You see, we had grown up with this idea.
Vi hade växt upp med denna idé.
That you come to Jesus.
Du kommer till Jesus.
And then he covers you with his righteousness.
Och då täcker han dig med sin rättfärdighet.
And then little by little you try to overcome sin.
Och en bit i taget så försöker du att övervinna synden.
And you try to become perfect.
Och du försöker bli perfekt.
And even if you go down in the valley of sin.
Och även om du hamnar ner i syndens dal.
Jesus covers you and you are always perfect.
Så täcker Jesus in och du är alltid perfekt.
This was a chart that I never saw as a child.
Det här var en bild som jag aldrig såg som barn.
But it was what we lived by.
Men det var så vi levde.
Just keep trying.
Försök. Allt du behöver, försök.
And that's what my father was doing.
Och det var det min far gjorde.
My mother.
Min mor.
All my brothers and sisters.
Alla mina syskon.
We were all in the church.
Vi var alla i församlingen.
We didn't have victory.
Vi hade inte seger.
But we were trying to have victory.
Men vi försökte vinna seger.
And people say, well, isn't that the way it is?
Och folk sa, men är det inte så det är?
Isn't there something that tells us that Jesus covers us?
Är det inte något som säger att Jesus täcker in för oss?
And he makes up the difference when we fail?
Och att han ordnar skillnaden när vi misslyckas.
And I would like to read the statement that people use.
Och jag ska läsa det skriftställe eller det yttrande som människor använder.
Because I have discovered this everywhere where I have gone in the world.
För jag har upptäckt det här överallt där jag har varit i världen.
Among our people.
Bland vårt folk.
We have had the idea of just keep trying.
Vi har den idén att om du bara försöker så.
In Faith and Works 49 and 50.
I en bok som heter Faith and Works. Står det.
It says when it is in the heart to obey God.
När du har det i ditt hjärta att du vill lyda Gud.
When efforts are put forth to this end.
När du anstränger dig för att nå detta.
Jesus accepts this effort. Jesus accepts this service. This disposition and effort as man's best service.
Så accepterar Jesus det här denna ansträngning som människans bästa tjänst.
And he makes up for the deficiency with his own divine merit.
Och han täcker in för det som saknas med hans egen himmelska fullkomlighet.
And you say, well, there it is. It says so.
Och så är det, men det står ju så. Det är så de säger.
And this has been in many of our books in years past.
Och det här har funnits med i många av våra böcker under gångna år.
But they didn't read the first part and the last part.
Men de läste inte den första delen och den sista delen.
And let's read the whole thing.
Så nu ska vi läsa alltihop.
There is no excuse for sin or for indolence.
Det finns ingen ursäkt för synd eller likgiltighet.
Jesus has led the way and he wishes us to follow in his steps.
Jesus har visat vägen och han önskar att vi ska följa hans fotsteg.
He has suffered.
Han har lidit.
He has sacrificed as none of us can.
Han har offrat som ingen av oss kan göra.
That he might bring salvation within our reach.
För att han skulle föra frälsningen inom räckhåll för oss.
We need not be discouraged.
Vi behöver inte bli missmodiga.
Jesus came to our world.
Jesus kom till vår värld.
To bring divine power to man.
För att ge människan himmelsk makt, kraft,
that through his grace,
för att genom hans nåd,
we might be transformed into his likeness.
Vi ska kunna bli förvandlade till likhet med honom.
When it is in the heart to obey God.
När hjärtat vill lyda Gud.
When efforts are put forth to this end.
När krafter läggs för att nå detta.
Jesus accepts this disposition and effort as man's best service.
Då accepterar Jesus denna inställning och dessa ansträngningar som människans bästa gudstjänst eller tjänst.
And he makes up for the deficiency with his own divine merits.
Och han fyller ut det som skiljer med sin egen gudomliga, inte makt, men vad han har gjort.
And the next sentence says this.
Och nästa mening säger så här:
But he will not accept those.
Men han vill inte ta emot dem
who claim to have faith in him.
Som säger att de har, att de tror på honom.
And yet are disloyal to his father's commandments.
Och ändå inte håller hans faders bud.
So he is not covering sin.
Så han täcker inte upp för synden.
He is not making up for sin.
Han går inte in istället.
Covering sin.
Ja, han döljer inte synden på det sättet.
He came to bring power, so we could have victory.
Han kom för att ge makt så vi kunde ha seger.
And this diagram didn't come from God.
Och det här diagrammet kom inte från Gud.
This diagram of the vine and the branch came from God.
Den här bilden av vinträdet och grenen, det kom från Gud.
And if we are sinning,
om vi syndar,
when we have the wrong fruit,
när vi bär fel frukt,
we are not serving God.
Så tjänar vi inte Gud.
Jesus said, "By their fruits ye shall know them."
Jesus sa, genom deras frukt ska ni känna dem.
And you cannot serve two masters.
Och du kan inte tjäna två herrar.
What if I get angry with this lady?
Om jag nu blir arg med henne här, på henne här.
Where is love?
Var finns kärleken?
Joy.
Glädjen.
Peace.
Friden.
Patience.
Tålamodet.
Kindness.
Vänligheten.
Gentleness.
Snällhet.
Faithfulness to represent Christ.
Trohet att representera Kristus.
Self-control.
Självkontroll.
Where is it?
Var finns den?
You see, you cannot serve two masters if you test yourself by the fruit.
Du ser, du kan inte tjäna två herrar om du prövar dig själv genom frukten.
Oh, you could give 10 Bible studies a day.
Och du kan ge 10 bibelstudier om dagen.
And think you're a great Christian.
Och tycka att du är en fantastisk kristen.
But what are the fruits in the home?
Men vad bär du för frukt där hemma?
That's where we are tested.
Det är där vi prövas.
It's not how many Bible studies you give.
Det är inte hur många bibelstudier du håller.
Are you living the fruits of the Spirit?
Lever du i andens frukt?
I didn't understand those things.
Jag förstod inte det här.
I excused my resentment.
Jag ursäktade min motvilja.
And it says there is no excuse for sin.
Och det står det finns ingen ursäkt för synden.
I excused my impatience with the children.
Jag ursäktade min brist på tålamod med barnen.
And I blamed them.
Och jag skyllde på dem.
My father did the same.
Pappa gjorde likadant.
He always blamed everybody else when he got angry.
Han skyllde alltid på alla andra när han blev arg.
And mother was always blamed for everything that went wrong in the house.
Och mamma fick alltid skulden för allting som gick fel i huset.
It's very easy to blame someone else.
Det är mycket lätt att skylla ifrån sig.
And then we don't feel so guilty.
Och då har vi inte samma skuldkänslor.
But it says here,
men det står här,
in 1 Corinthians 13:1-3,
1 Korintherbrevet 13:1-3,
even if we speak in the tongues of men and of angels,
om jag talar både människors och änglars språk,
but have not love,
men saknar kärlek,
we are a noisy gong or a clanging cymbal,
är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal,
and even if we have prophetic powers,
och om jag har profetisk gåva,
and we understand all mysteries and all knowledge.
Och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen.
And if we have all faith so as to move the mountains.
Och om jag har all tro så jag kan flytta berg.
But have not love.
Men saknar kärlek.
We are nothing.
Är jag ingenting.
If we give away all that we have.
Om jag delar ut allt jag äger.
And deliver our bodies to be burned.
Och om jag låter bränna mig på bål,
but have not love,
men saknar kärlek,
we gain nothing.
Har jag ingenting vunnit.
It's very serious.
Det är allvarligt, mycket allvarligt.
Ellen White says we should read this every day.
Ellen White säger att vi ska läsa det här varje dag.
So we can test ourselves whether we are living by supernatural love.
Att vi ska pröva oss själva om vi lever genom övernaturlig kärlek.
And it says you cannot have this love unless Christ is living in you.
Och det står att du kan inte ha den här kärleken om inte Kristus lever i dig.
When I came home from the mission field,
när jag kom hem från missionsfältet,
I visited my parents,
besökte mina föräldrar,
my brothers and sisters,
mina syskon.
Some of them had started studying.
Några av dem hade börjat studera
righteousness by faith.
Rättfärdiggörelse genom tro.
I didn't know the meaning of it.
Jag visste inte vad det betydde och innebar.
They had started studying through a false theory.
De hade börjat studera genom en falsk uppfattning, en falsk teori.
We are told in the spirit of prophecy,
det står i genom profetians ande,
that God will wake up his people.
Att Gud vill väcka upp sitt folk.
If other means fail,
om andra sätt misslyckas,
heresies will come among them to shake them.
Så kommer avfall bland dem för att skaka om dem.
The other means that God used,
de andra vägarna som Gud använde,
was the straight testimony.
Var det rena klara evangeliet.
Ellen White for years tried to wake up the church.
Ellen White försökte i åratal att väcka församlingen.
We had become so involved in proving the Sabbath.
Vi hade blivit så fast i att bevisa sabbaten.
And teaching the obedience of the law.
Och lära lydnad för lagen.
That we had left Christ far behind.
Att vi hade lämnat Kristus långt bakom oss.
And she tried to tell our people.
Och hon försökte säga till vårt folk.
You are preaching the law, the law, the law.
Ni predikar lagen, lagen, lagen.
Until you're as dry as the hills of Gilboa, there is neither dew nor rain.
Tills ni är så torra som Gebas höjder, det finns varken dagg eller regn.
No Holy Spirit.
Ingen helig ande.
I don't remember people talking about the Holy Spirit when I was growing up.
Jag kan inte komma ihåg att folk talade om den heliga anden när jag växte upp.
And I didn't teach my children either.
Och jag berättade inte om det för mina barn heller.
I taught them what my parents taught me.
Jag lärde dem vad mina föräldrar lärde mig.
Be like Jesus.
Var som Jesus.
Obey the commandments.
Lyd lagen.
Be good.
Var snälla.
But if that's all we're doing,
men om det är allt vi gör,
we are not Christians.
Så är vi inte kristna.
We must teach our children to lift their souls to receive Christ.
Vi måste lära våra barn att lyfta sina själar för att ta emot Kristus.
And to let the Holy Spirit work in their hearts.
Och att låta den heliga ande arbeta i deras hjärtan.
I didn't know how to do that myself.
Jag visste inte själv hur jag skulle göra det.
And my husband was a minister.
Och min make var predikant.
And for 20 years we were in the work before we finally discovered the way.
Och under 20 år var vi aktiva i verksamheten innan vi fann vägen.
And it was because I went to visit my family.
Och det var för att jag reste för att besöka min familj.
And as I was there,
och när jag var där,
my father said, some of your brothers and sisters have started really studying.
Sa min far, några av dina syskon har verkligen börjat att studera.
It was because of a false theory.
Det berodde på en felaktig teori.
But God said he would wake us up through false theories.
Men Gud sa att han skulle väcka oss genom felaktiga idéer.
And they were waking up.
Och de höll på att vakna.
And they were saying, what is righteousness by faith?
Och de sa, vad är rättfärdiggörelse genom tro?
And so my father came to me.
Så min far kom till mig.
And he said,
och han sa,
what are they talking about?
Vad talar de om?
I don't know.
Jag vet inte.
Well, listen to them.
Lyssna på dem.
So I listened.
Så jag lyssnade.
And after listening a while,
och när jag hade lyssnat ett tag,
my father would say, are they right?
Så sa min far, har de rätt?
I don't know.
Jag vet inte.
So I listened some more.
Så jag lyssnade lite mera.
All Sabbath afternoon.
Hela sabbats eftermiddagen.
And my father became more and more concerned.
Och min far blev mer och mer angelägen.
Because I didn't know what was right.
Om vad det var, för jag visste inte vad som var rätt.
I had worked hard for God.
Jag hade arbetat hårt för Gud.
But I was not a student of the word.
Men jag var inte en ordets elev.
Oh yes, I read my Bible.
Ja, jag läste Bibeln.
We had morning worship.
Vi hade morgonandakt.
But you know, you can read your Bible and not understand it.
Men du kan läsa Bibeln och inte förstå den.
And you just keep reading.
Du fortsätter bara att läsa.
So that in one year you can read your Bible through.
Så på ett år kan du läsa igenom din Bibel.
And Ellen White says these kind of readers will be blown about like shifting sand when the shaking comes.
Och Ellen White säger att den typen av läsare.
Straight testimony and false theories.
Det rena evangeliet och falska idéer.
And people listen to one speaker.
Och människor lyssnar till en talare.
And they say that's so good.
Och de säger det är så bra.
And they listen to another one.
Och de lyssnar på en annan.
And they say that's good too.
Och de säger det låter också bra.
And they don't even know what to believe.
Och de vet inte vad de ska tro.
And they could be totally different.
Och det kan vara helt olika.
And I would have been the same.
Och jag skulle ha varit likadan.
But my father was very concerned.
Min pappa var väldigt angelägen om att
he was 78 years old.
Han var 78 år gammal.
He had a heart problem.
Han hade hjärtproblem.
He knew he could die anytime.
Han visste att han kunde dö precis när som helst.
But he also knew he did not know how to have victory.
Men han visste också att han inte visste hur han skulle vinna seger.
He was not overcoming his sins.
Han kunde inte få kontroll över sina synder.
And he knew only the overcomer would be in heaven.
Och han visste att den enda som kunde göra det fanns i himmelen.
No one can knock at the door of heaven and walk in with sin in his heart.
Ingen kan knacka på himmelens dörr och gå in med synd i hjärtat.
He knew that.
Han visste det.
But you see, because he had believed this chart,
men du förstår, eftersom han hade trott på den här bilden,
he had always looked forward to tomorrow for overcoming.
Så hade han alltid sett framåt mot morgondagen för att övervinna.
But now he was coming to the end of his life.
Men nu närmade han sig slutet på sitt liv.
There may not be a tomorrow.
Det kanske inte kom någon imorgon.
And he still had no victory.
Och han hade fortfarande inte vunnit någon seger.
And as we were talking together,
och när vi talade tillsammans,
he turned to me and he said, "Margaret, help me."
Vände sig till mig och sa, "Margaret, hjälp mig."
And I looked at my father.
Och jag tittade på min far.
And for the first time, I realized I couldn't help a sinner.
Och för första gången insåg jag att jag kunde inte hjälpa en syndare.
I could have told him, "Try a little harder, Dad."
Jag kunde ha sagt, "Försök lite mera, pappa."
But I knew he had been trying.
Men jag visste att han hade försökt.
And so I said nothing.
Så jag sa ingenting.
But I went home to study.
Men jag åkte hem och började studera.
And at first,
och först,
it was difficult.
Var det svårt.
It was boring.
Det var trist.
But I stayed with it.
Men jag höll ut.
And gradually the Bible and the spirit of prophecy became living water. And living bread.
Och så småningom så blev Bibeln och profetians ande levande vatten och levande bröd.
I was finding life for my own soul.
Jag hittade liv för min egen själ.
I realized my lost condition.
Jag insåg min förlorade situation.
Which I had never realized before.
Som jag aldrig tidigare hade förstått.
And then I studied more.
Och jag studerade mera.
Then my husband started to really study. To find answers for himself too.
Så började min make verkligen studera för att finna svaren för sig själv.
And then we found the way.
Och vi fann vägen.
Then I went back to my father.
Då åkte jag tillbaka till min far.
And all my brothers and sisters.
Och alla mina syskon.
It says here in Ministry of Healing 143.
Det står här i den stora läkarens fotspår.
Everywhere there are hearts crying out for something which they have not.
Överallt finns det hjärtan som ropar efter något som de inte har.
They long for a power that will give them mastery over sin.
De längtar efter en makt som kan ge dem kontroll över synden.
A power that will deliver them from the bondage of evil.
En kraft som vill frälsa dem från ondskans makt.
This is what Paul cried out.
Det var detta Paulus ropade.
You remember in Romans 7 when he discovered what the law really meant?
Ni vet i Romarbrevet 7 när han upptäckte vad lagen egentligen innebar.
He realized the law was spiritual and holy.
Han insåg att lagen var andlig och helig.
And then he saw himself a sinner.
Och då såg han sig själv som en syndare.
And he said, that which I want to do, I can't do.
Han sa, det som jag vill göra, det kan jag inte göra.
That which I don't want to do, I do.
Och det jag inte vill göra, det gör jag.
I am carnal, sold under sin.
Jag är kött, fast under synden.
Wretched man that I am.
Arma människa som jag är.
Who will deliver me from this body of death?
Vem kan frälsa mig från denna syndens kropp?
And then he found the answer.
Och så fann han svaret.
Through Jesus Christ our Lord.
Genom Jesus Kristus vår Herre.
There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
Därför finns det nu ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus.
He found how to abide in the vine.
Han fann hur han skulle vara kvar i vinträdet.
He found how to be dead to self and sin.
Han upptäckte hur han kunde vara död till självet och synden.
And then he said, I can do all things through Christ who strengthens me.
Och då sa han, allt förmår jag i honom som giver mig kraft.
He had found the way of victory.
Han hade funnit segerns väg.
And then he wrote to the Romans.
Och då skrev han till romarna.
Romans 10, 2 and 3.
Tionde kapitlet, verserna 2 och 3.
And he was writing about the Pharisees.
Och han skrev om fariseerna.
I bear them witness that they have a zeal for God.
Jag kan vittna om iven i deras gudstro.
But it is not enlightened.
Men de saknar den rätta insikten.
For being ignorant of the righteousness that comes from God.
De vet inte vad rättfärdigt från Gud vill säga.
And seeking to establish their own,
utan söker hävda sin egen, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.
They did not submit to God's righteousness.
De har inte underordnat sig Guds rättfärdighet.
That was my problem.
Det var mitt problem.
I had lots of zeal for God.
Jag hade verkligen intresse för Gud och ville verkligen göra något.
I tried real hard to be righteous.
Jag försökte verkligen att vara rättfärdig.
But I didn't know how to submit myself to let God work in me.
Men jag visste inte hur jag skulle ge mig själv till Gud för att han skulle arbeta i mig.
In Four Testimonies 394.
I vittnesbörd för församlingen.
The people are more ignorant in regard to the plan of salvation.
Människor är mer okunniga när det gäller frälsningsplanen.
And they need more instruction on this subject.
Och de behöver mer kunskap, mer lärdom om detta ämne.
Than upon any other.
Än vad gäller något annat.
You know, you can believe all the doctrines.
Ni kan tro på alla våra doktriner.
But if you don't understand how to have Christ in you,
men om du inte förstår hur du ska ha Kristus i dig,
there is no hope of glory.
Så finns det inget hopp om ära.
And that's what I didn't understand.
Och det var det jag inte förstod.
And it says even though you give your body to be burned as a martyr.
Och det står att även om du låter din kropp brännas som martyr.
And you do not have God's love controlling you.
Och Guds kärlek inte kontrollerar dig.
You gain nothing.
Så når du ingenting.
My father would have been happy to die as a martyr.
Min far hade gärna dött som martyr.
He looked forward to the time of trouble.
Han såg fram emot tider av besvär.
He was going to stand firm for the Sabbath.
Han tänkte stå fast för sabbaten.
But if the Lord had come before he found the way.
Men om Herren hade kommit innan han fann vägen.
Even if he had died as a martyr, he would have been lost.
Även om han hade dött som martyr, så hade han gått förlorad.
Are there still others who were as deceived as my father?
Finns det fortfarande de som är lika lurade som min far?
As I was.
Som jag var.
As the rich young ruler.
Som den rike unge mannen.
Christ's object lessons really helped me to see my condition.
Kristi liknelse hjälpte mig verkligen att se vilket tillstånd jag befann mig. Gyllene länkar tror jag den heter idag.
And then there's the story of Nicodemus.
Och så är det berättelsen om Nicodemus.
In John 3, 1 and 2.
Johannes 3 kapitel, två första verserna.
Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
Bland fariséerna fanns en man som hette Nicodemus och var medlem av judarnas råd.
This man came to Jesus by night and said to him,
Han kom till Jesus en natt och sa,
Rabbi, we know you are a teacher come from God.
Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare.
For no one can do these signs that you do unless God is with him.
Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.
Jesus looked into his heart.
Jesus såg in i hans hjärta.
And it says in Desire of Ages 168.
Och det står i Tidsåldrarnas längtan. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
Jesus bent his eyes upon the speaker.
Jesus riktade sina ögon mot talaren.
As if reading his very soul.
Som om han läste i hans själ.
He saw before him a seeker after truth.
Han såg framför sig en sökare efter sanningen.
He was a strict Pharisee.
Han var en strikt farisee.
He prided himself on his good works.
Och han var stolt över sig själv på grund av sina goda verk.
He felt secure of the favor of God.
Han kände sig säker om Guds favör.
And then Jesus said,
och så sa Jesus,
truly, truly, I say to you,
sannerligen, sannerligen säger jag dig,
except you are born again, you cannot see the kingdom of heaven.
Om du inte blir född på nytt kan du inte se Guds rike.
Can you imagine how surprised Nicodemus was?
Kan du föreställa dig hur förvånad Nicodemus blev?
It says he was startled at the thought of a kingdom too pure for him to see in his present state.
Det står att han blev förbluffad över tanken på ett rike, ett himmelskt rike som där han i sin renhet inte skulle kunna vara med.
He could have known the way.
Han kunde ha känt till vägen.
The Old Testament talks about the new birth.
Den gamla testamentet talas om den om pånyttfödelsen.
Ezekiel talks about creating a new heart and a new mind.
Ezekiel talar om att skapa ett nytt hjärta och ett nytt sinne.
David wrote about the new heart.
David skrev om det nya hjärtat.
And so there was no excuse for Nicodemus.
Så det fanns ingen ursäkt för Nicodemus.
In Sixth Bible Commentary 1075.
I sjätte bandet av bibelkommentaren.
It says the new birth is a rare experience in this age of the world.
Så står det, pånyttfödelsen är en ovanlig erfarenhet i denna världen.
What does it mean, rare experience?
Vad betyder ovanlig erfarenhet? Sällsynt erfarenhet.
Very few have the new birth.
Väldigt få är pånyttfödda.
She goes on to say, this is the reason why there are so many problems in the churches.
Hon fortsätter med att säga, detta är orsaken till att det är så många problem i församlingen.
There are so many homes breaking up.
Det är så många hem som bryts sönder.
So many children becoming rebellious.
Så många barn som protesterar, som blir rebeller.
What is the reason?
Vad är orsaken?
The new birth is a rare experience.
Pånyttfödelsen är en ovanlig företeelse.
Not many people know how to have this living connection with God.
Det är inte många människor som vet, känner till hur man har den här levande förbindelsen med Gud.
It goes on to say,
hon fortsätter,
many, so many who take the name of Christ are unsanctified and unholy.
Många, så många som tar Kristi namn är inte helgade och inte heliga.
They have been baptized.
De har döpts.
But they were buried alive.
Men de blev levande begravda.
Self did not die.
Självet dog inte.
Therefore they did not rise to a new life in Christ.
Därför stod de inte upp till ett nytt liv i Kristus.
That's the problem with the church.
Det är församlingens problem.
I want to ask you a question.
Jag vill ställa en fråga.
Before you were baptized,
innan du döptes,
were you taught,
blev du lärd,
that you should leave the world,
att du skulle lämna världen,
you should lay aside drinking and smoking and dancing and so forth,
skulle sluta dansa, röka, dricka och så vidare?
How many of you were taught that?
Hur många av er fick veta det? Blev lärda så?
You were not even taught that?
Ni fick inte ens veta det.
Usually in every church, every hand goes up.
Vanligtvis i varenda församling så ryker varenda hand i vädret.
You were not taught to leave the world when you were baptized?
Fick du inte veta att du skulle lämna världen när du döptes?
I want to ask you another question.
Jag ska ställa ytterligare en fråga.
How many of you were taught?
Hur många av er
before you were baptized?
Innan ni döptes.
How to not just give up the world?
Inte bara hur man lämnar världen,
but how to give up your heart sins.
Men hur du skulle bli av med dina hjärtesynder.
How to give up anger and envy and strife.
Hur du skulle bli av med ilska och avund och strävanden.
How to die to self and be born again.
Hur du skulle ta död på självet och bli pånytt född.
No one.
Ingen.
That's our problem, brothers and sisters.
Det, mina bröder och systrar, är vårt problem.
That's our problem.
Det är vårt problem.
I wasn't taught either.
Det var ingen som lärde mig heller.
Oh, I was taught not to have anything to do with worldly things.
Jag blev lärd att jag skulle inte ha någonting att göra med världsliga ting.
And I never went out to the world.
Och jag gick aldrig ut i världen.
But I wasn't taught how to give my heart sins.
Men jag fick inte veta hur jag skulle bli av med mina hjärtesynder.
And so I had impatience and irritation and resentment.
Så jag var otålig och irriterad och kände motvilja.
And here we read in Evangelism 152.
Och här står det i evangelism.
I wish you to distinctly understand this point.
Jag önskar att ni verkligen ska förstå den här.
That souls are kept from obeying the truth.
Att själar hålls från att lyda sanningen.
By a confusion of ideas.
Genom en förvirring av idéer.
And also because they do not know how to surrender their wills and their minds to Jesus.
Och också för att de vet inte hur de ska ge sin vilja och sitt sinne till Jesus.
They want special instruction how to become Christians.
De saknar speciella instruktioner om hur man blir kristen.
How sad that we were not taught how to be Christians.
Så tråkigt att vi inte fick lära oss hur vi skulle bli kristna.
How to give ourselves fully to Christ from the inner being of the heart.
Hur vi skulle fullständigt ge oss till Kristus från det allra innersta i våra hjärtan.
And how to let the Holy Spirit live in us.
Och hur vi ska låta den helige ande bo i oss.
Are there others who were as deceived as I was?
Finns det fler som var lika lurade som jag var?
In Matthew 25:1-4.
I Matteus 25:1-4.
We read about another class.
Så läser vi om en annan grupp.
They were called virgins.
De kallades för jungfrur.
The kingdom of heaven shall be compared to 10 maidens who took their lamps and went to meet the bridegroom.
Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen.
5 of them were foolish and 5 were wise.
5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka.
For when the foolish took their lamps,
för när de oförståndiga tog sina facklor,
the lamps represent the word of God.
Lamporna, facklorna representerar Guds ord.
And they had oil in the lamps.
Och de hade olja i facklorna.
And they were all praying and studying the word of God.
Och alla läste, studerade Guds ord och bad.
The oil represents the Holy Spirit.
Oljan representerar den helige ande.
And they were trying to understand the word of God.
Och de försökte förstå Guds ord.
But when the foolish took their lamps,
när de oförståndiga hade tagit med sig facklorna,
they took no oil with them,
så tog de inte någon olja till dem.
But the wise took flasks of oil with their lamps.
Men de kloka hade med sig både oljekrukor och facklor.
All the lamps were burning at the beginning.
Alla facklorna brann i början.
They all had oil in the lamps.
Alla hade olja i facklorna.
But they were also supposed to put oil in a little flask or bottle, whatever you call it.
Men de skulle också ha olja i de här små krukorna.
And the foolish virgins neglected to do this.
Och de oförståndiga unga flickorna underlät att göra detta.
In Christ's Object Lessons,
I Kristi liknelse, Gyllene länkar,
it says in 408, for a time there was seen no difference between them.
Till att börja med så var det ingen skillnad emellan dem.
So with the church that lives just before Christ's second coming.
Så är det med församlingen som lever strax före Kristi andra ankomst.
All have a knowledge of the scriptures.
Alla känner till skrifterna, har kunskap I Bibeln.
When we come into the Adventist church, we are taught the doctrines.
När vi kommer in I adventistförsamlingen så får vi lära oss om våra doktriner.
And so all were studying the scriptures.
Så alla läser vi skrifterna.
All have heard the message of Christ's near approach.
Alla har hört budskapet om Kristi snara ankomst.
And confidently expect his appearing.
Och tror verkligen på hans uppenbarelse, på att han ska komma.
What are the foolish virgins doing?
Vad gör de oförståndiga unga flickorna?
They are confidently looking for Jesus to come.
De är fast i sin fasta förvissning väntar de på att Jesus ska komma.
If you are confidently looking for Jesus to come, what do you think of your condition?
Om du verkligen väntar på att Jesus ska komma, vad säger du då om ditt eget tillstånd?
They thought they were ready.
De trodde att de var beredda.
Just like I thought I was ready.
Precis som jag trodde att jag var beredd.
And then it says here, behold, the bridegroom comes, go out to meet him.
Brudgummen är här, kom ut och möt honom.
Many are unready.
Många är inte färdiga.
They have no oil in their vessels.
De har ingen olja I sina krukor.
They are destitute of the Holy Spirit.
De saknar fullständigt den helige ande.
That was my problem.
Det var mitt problem.
That was my father's problem.
Det var min fars problem.
My mother's.
Min mors.
All my brothers and sisters.
Alla mina syskons.
We didn't know how to ask the Holy Spirit to come into our vessel.
Vi visste inte hur vi skulle be den helige ande komma in I våra krukor.
And the vessel is you.
Och krukan är du.
It says here.
Det står här.
All had lamps.
Alla hade lampor eller facklor.
That is an outward semblance of religion.
Alltså en utvärtes likhet med religionen.
But only five had the inward piety.
Men det var bara fem som hade den inre renheten.
Five were wanting in the oil of grace.
Fem av dem hade nådens olja. De saknade nådens olja.
The spirit of life in Christ Jesus.
Andens liv I Kristus Jesus, livets ande I Kristus Jesus.
The Holy Spirit was not abiding in their hearts.
Den helige ande fanns inte I deras hjärtan.
And the Bible says in Romans 8:9.
Och Bibeln säger I Romarna 8:9.
Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him.
Ni däremot är inte kvar I den utan lever andligt. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.
How can you tell whether the Holy Spirit is controlling you?
Hur kan du se eller säga att om den helige ande kontrollerar dig?
Jesus told us by the fruit.
Jesus berättade för oss genom frukten.
Whether you have the fruit of the Spirit when you are being tested.
Om du har andens frukt när du blir testad, prövad.
In Christ Object Lessons 4:11,
I Gyllene länkar står det.
It says the class represented by the foolish virgins are not hypocrites.
Den grupp som representeras av de oförståndiga unga flickorna är inte hycklare.
I was not a hypocrite.
Jag var ingen hycklare.
I was sincere.
Jag var uppriktig.
And people tell me, but Mrs. Davis, if you were sincere, you would be in heaven.
Och folk säger mig, men fru Davis, om du var uppriktig så kommer du så skulle du ha kommit till himlen.
No, you can be sincerely on a wrong road.
Nej, du kan vara uppriktig på fel väg.
And when the foolish virgins knocked at the door,
och när de oförståndiga unga flickorna knackade på dörren,
what did the bridegroom say to them?
Vad sa brudgummen till dem?
I don't know you.
Jag känner inte er.
I don't know you.
Jag känner er inte.
I don't live in your heart.
Jag bor inte i era hjärtan.
I don't control your spirit.
Jag kontrollerar inte din ande.
You let Satan control your spirit.
Ni har låtit Satan kontrollera er ande.
You are serving another master.
Ni tjänar en annan herre.
That was the problem.
Det var problemet.
They didn't have heart religion.
De hade inte en hjärtereligion.
But outwardly they looked like they were wise virgins.
Men utåt såg de ut som de var kloka.
Outwardly you couldn't tell the difference in church.
Utvändigt kan du inte se skillnaden i församlingen.
Are there still others who were as deceived?
Finns det fortfarande andra som var lika lurade?
Matthew 22.
Matteus 22.
The kingdom of heaven, verse 11 and to 14.
Vers 11 till 14.
The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a marriage feast for his son.
Himmelriket kan jämföras med en kung som höll bröllop för sin son.
When the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment.
När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han en man som inte var klädd i bröllopskläder.
And he said, friend, how did you get in here?
Han sa, min vän, hur kan du vara här?
And he was speechless.
Och han kunde inte svara.
What is the wedding garment?
Vad är bröllopsklädnaden?
I didn't know.
Jag visste det inte.
I thought the wedding garment was this covering outside of me.
Jag trodde att bröllopsdräkten var det här som täckte utsidan på mig.
But here it tells us in Christ's object lessons.
Men här står det i gyllene länkar.
By the wedding garment is represented the pure spotless character which Christ's true followers will possess.
Bröllopskläderna representerar den rena fläckfria karaktären som Kristi sanna efterföljare kommer att äga.
It is the righteousness of Christ.
Det är Kristi rättfärdighet.
His own unblemished character.
Hans egen fläckfria karaktär.
That through faith is imparted to all who receive him as their personal savior.
Som genom tro är given till alla som tar emot honom som sin personliga frälsare.
How do we get it?
Hur får vi det?
It tells us right there.
Det står där.
When we submit ourselves to Christ,
när vi ger oss själva till Kristus,
the heart is united with his heart,
så förenas vårt hjärta med hans hjärta.
The will is merged in his will.
Vår vilja smälter samman med hans vilja.
The mind becomes one with his mind.
Sinnet blir ett med hans sinne.
The thoughts are brought into subjection to him.
Tankarna blir underordnade honom.
We live his life.
Vi lever hans liv.
This is what it means to be clothed with the garment of his righteousness.
Detta är vad som menas med att bli klädd i hans rättfärdighetsklädnad.
You see, again we go back to the vine and the branch.
Vi går återigen tillbaka till vinträdet och grenarna.
And when that little branch is totally merged in the vine.
Och när denna lilla gren är helt samman med trädet.
And the sap is flowing.
Och saven flyter.
Then we live his life.
Då lever vi hans liv.
And then we have the garment of his righteousness.
Och då har vi hans rättfärdighetsklädnad.
The fruit of the spirit covers the little branch.
Andens frukt täcker den lilla grenen.
That is living his life.
Det är att leva hans liv.
I didn't understand those things.
Jag förstod inte de här sakerna.
I was ignorant.
Jag var okunnig.
Just like Paul.
Precis som Paulus.
And it wasn't until I went to study to help my father.
Och det var inte förrän jag började studera för att hjälpa min far.
That I began to see all of these things.
Som jag började se alla dessa saker.
And then I needed a totally different experience than I had before.
Och då behövde jag en fullständigt annorlunda erfarenhet än jag hade haft tidigare.
Are there still others?
Finns det fortfarande andra?
That Jesus talks about?
Som Jesus talar om.
Who are in the same condition?
Som är i samma tillstånd.
You see, each of these things is the same problem.
Du förstår, alla de här sakerna är samma problem.
They haven't understood how to let Christ work in them.
De har inte förstått hur de ska låta Kristus verka i dem.
In Revelation 3.
Uppenbarelseboken 3.
Jesus is talking to the Laodicean church.
Jesus talar till Laodikeas församling.
And again he has a message.
Och återigen har han ett budskap.
Revelation 3,
Uppenbarelseboken 3,
verse 14.
Vers 14.
And to the angel of the church in Laodicea write.
Och skriv till ängeln för församlingen i Laodikea.
The words of the Amen.
Så säger han som är Amen.
The faithful and true witness.
Det trofärdiga och sanna vittne.
The beginning of God's creation.
Början till Guds skapelse.
We are told that this is the straight testimony.
Vi är lärda att detta är det raka, det sanna evangeliet.
And Jesus says, I know your works.
Och Jesus säger, jag känner dina gärningar.
You are neither cold nor hot.
Du är varken varm, kall eller varm.
Would that you were cold or hot.
Om du ändå vore kall eller varm.
So because you are lukewarm.
Men nu är du ljum.
And neither cold nor hot.
Och varken varm eller kall.
I will spew you out of my mouth.
Och därför ska jag spy ut dig ur min mun.
You see, within the Laodicean church there are three classes of people.
Du förstår, i Laodikeas församling finns det tre slags människor.
And Ellen White says in Four Testimonies 87.
Och Ellen White säger i budskapet i församlingen.
That the greater part are lukewarm professors.
Att den största delen är ljumma bekännare.
And so the middle section has the greater part in the church.
Så den mellersta delen har den största delen i församlingen.
The cold know they are in a lost condition.
De kalla vet att de är förlorade.
They know Christ is not abiding in their hearts.
De vet att Kristus lever inte i deras hjärta.
They may not know how to have a hot experience.
De vet inte hur de ska få en varm erfarenhet.
But they know they are in a lost condition.
Men de vet att de är förlorade.
Maybe nobody is telling them.
Kanske ingen berättar för dem.
And they could be coming to church every Sabbath.
De kan komma till kyrkan varenda sabbat.
They could even be a minister. They could be a Sabbath school leader.
De kan vara predikant, de kan vara sabbatskolledare.
My husband was a minister. He knew his condition.
Min man var pastor. Han visste sitt tillstånd.
He was frustrated with his condition.
Han var frustrerad över sitt tillstånd.
He didn't know how to find the way.
Han visste inte hur han skulle finna vägen.
I didn't know my condition.
Jag kände inte till mitt tillstånd.
I was in the lukewarm condition.
Jag var ljummen.
Why?
Varför?
It says that they think they are rich and increased with goods and have need of nothing.
Det står, du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting.
And they know not that they are wretched, blind and naked.
Och de förstår inte att de är eländiga, ömkansvärda, fattiga, blinda och nakna.
That was my condition.
Det var mitt tillstånd.
I was working hard for God.
Jag arbetade hårt för Gud.
I thought lukewarm meant that you were lazy and you were not working hard.
Jag trodde att ljum menades att du var lat och inte arbetade hårt nog.
And so I was busy working for God.
Så jag var fullt upptagen med att arbeta för Gud.
I was completely unaware.
Jag var fullständigt omedveten om
that the condition of the lukewarm,
att tillståndet för de ljumma,
was that they didn't have Christ in them.
Var att de hade inte Kristus i sig.
And the Bible says that.
Och Bibeln säger det.
It says, behold, I'm standing at your door and knocking.
Det står, se, jag står för dörren och klappar.
Let me in.
Släpp in mig.
But I thought he was already in.
Men jag trodde att han redan var inne.
Because I loved obedience.
Jag älskade lydnad.
And I didn't test myself by the fruits of the Spirit.
Och jag prövade inte mig själv med andens frukt.
The only way you can be sure is if you test yourself by the fruit of the Spirit.
Det enda sättet du kan vara säker på är att pröva dig själv med andens frukt.
And it tells us to do that.
Och det står att vi ska göra det.
In 2 Corinthians 13:5.
I andra Korinthierbrevet 13:5.
Examine yourselves to see whether you are holding to your faith.
Andra Korinthierbrevet 13:5. Undersök själva om ni har tro. Pröva er själva.
Test yourselves.
Pröva er själva.
Do you not realize that Jesus Christ is in you?
Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er?
Unless indeed you fail to meet the test.
Eller är det så att ni inte består provet?
And then Ellen White explains it.
Och det här förklarar Ellen White.
But you will say, how am I to know that Christ is in my heart?
Men du kommer säga, hur ska jag veta att Kristus finns i mitt hjärta?
If when you are criticized or corrected in your way.
Om när du kritiseras eller tillrättavisas på det sätt du har.
And things do not go just as you think they ought to go.
Och saker och ting händer inte precis som du vill att de ska eller tycker att de ska.
If then,
om då, i så fall,
you let your passion arise,
du låter ilskan stiga,
instead of bearing the correction and being patient and kind,
istället för att stå ut med tillrättavisningen och bli tålmodig och mild,
Christ is not abiding in your heart.
Så bor inte Kristus i ditt hjärta.
That's how we can tell.
Det är så vi kan säga, förstå.
But we didn't test ourselves by those things.
Men vi prövar inte oss själva på det sättet.
We tested ourselves by how many good works we were doing.
Vi prövar oss själva med hur mycket gott verk vi utförde.
And when Jesus comes,
och när Jesus kommer,
there's a certain class that will say,
så finns det en speciell grupp som kommer att säga,
but Lord, didn't we do this and this in your name?
Men Jesus, Herre, gjorde vi inte det och detta i ditt namn?
And he will say, depart from me, you workers of iniquity.
Och han kommer att säga, gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.
Oh, brothers and sisters, I would have been one of those.
Bröder och systrar, jag skulle ha varit en av dem.
I didn't know how to yield my spirit to let God's love control me.
Jag visste inte hur jag skulle ge upp mig själv för att låta Guds ande kontrollera mig.
I know that now.
Nu vet jag.
My father didn't know that either.
Min far visste det inte heller.
Or my mother.
Eller min mor.
Or my brothers and sisters.
Eller mina syskon.
But I thank the Lord that my father cried for help.
Men tack Gud att min far ropade efter hjälp.
And when I found the way.
Och när jag fann vägen.
Then the Lord sent me back to my family.
Så skickade Gud tillbaks mig till min familj.
And as I shared with my family,
och när jag delade med mig till min familj,
they all said, Margaret, we have never understood these things.
Så sa de, Margaret, vi har aldrig förstått det här.
This will change our whole lives.
Det här kommer förändra hela våra liv.
Would you speak in our church?
Vill du predika i vår kyrka?
And that's how I started sharing in the church.
Och det var så jag började med att dela med mig i församlingen.
And thank you for calling us here.
Och tack för att ni bad oss komma.
And tomorrow we will share the steps of how to come into a living experience with Christ.
Och imorgon ska vi dela med oss av stegen du måste ta för att nå en gemenskap med Kristus.